Välkomna tillbaka till serien Jesajas bok. Det är den sjunde föreläsningen ikväll. Förra gången gick vi ganska hastigt igenom hela bokens komposition. Och i samband med att vi försökte beskriva bokens mästerliga uppbyggnad så försökte vi sammanfatta innehållet. Nu gick detta ganska snabbt och vi hann inte säga så mycket om de sista kapitlen i boken, kapitel 58 till och med 66. Men innan vi börjar idag att tala lite om detta för att sedan gå in på den historiska bakgrunden till boken, så skulle jag vilja uppmana er att gå tillbaka till den förra föreläsningen via kassett och i detalj försöka följa med genomgången av bokens uppbyggnad och innehåll. Det där lär man sig inte med en enda gång, utan man bör om och om igen försöka att få klarhet i bokens uppbyggnad och disposition och innehåll. Och har man det, då blir det mycket lättare framöver att följa med i den mera detaljerade utläggningen av boken, vers för vers. Nu ska jag alltså först repetera lite grann om slutet på boken och komplettera det vi inte hann med förra gången. Vi sa att efter den historiska skildringen av vad som hände år 701, det som står i kapitel 36 till och med 39, så följer en undervisning som är klart uppdelad i först och främst tre huvudavsnitt. Och dessa tre huvudavsnitt är i sin tur indelade vart och ett i tre avdelningar. Och det ska vi se längre fram. Dessa tre avdelningar i sin tur är också väl indelade och disponerade. Men av huvudavsnitten så sa vi att här behandlas nu den sanna frälsningen, den verkliga befrielsen, den sanna räddningen för Guds folk. Och i den första delen då, kapitel 40 till och med 48, där beskrivs denna frälsning samtidigt som profetior ges om en konkret frälsning för Guds folk undan fienden, undan förtryckaren, undan Babel. Där skildras räddningen från Babel genom Koresh som ska komma, som en förebild för den stora, sanna, genomgripande frälsningen genom Herrens sanne tjänare, genom Herrens Messias. I det andra avsnittet, kapitel 49 till och med 57, där talas det inte längre direkt så mycket om Babel, utan där talas det närmare om vad frälsningen genom Messias innebär. Och precis i mitten på detta mittersta avsnitt, sa vi förra gången, där har vi skildringen av Messias ställföreträdande tillfyllestgörelse, som ju är själva hjärtpunkten, hörnstenen, grundvalen för vår frid, vår frälsning, för sann gemenskap och liv med vår himmelske fader. Och så slutligen det sista avsnittet, 58 till och med 66. Där summeras allt sammans upp. Hur blir det då med Israel? Hur blir det med Jerusalem, med Sion? Jo, på grund av synden, på grund av förhärdelsen, så blir det gamla Sion förkastat. Men därmed så har inte löftena gjort som intet, utan ett nytt Sion ska uppstå. Det ska få ett nytt namn. Det nya Sion, dess härlighet, dess frälsning skildras i kapitlen 58 till och med 66. Alltså dels förkastandet av det gamla Sion och dels den nya Sions frälsning och härlighet. Det kan vara en summering av innehållet i 58 till och med 66. Och då ska vi se lite på denna sista del. Här har vi då också en tredelning. Så att vi först har 58 till och med 60. Sedan 61 till och med 63 vers 6. Och den sista biten omfattar 63 vers 7 till och med bokens slut. 66 vers 24. Och hur är då detta uppbyggt? Vad handlar det om? Jo, den första biten, 58 till och med 60, handlar om hur det vantroende, otroende Israel måste förkastas, fördömas. Och så skildras det nya Sions härlighet. Det nya Sion som består av alla utkorade från såväl Israel efter köttet som från alla andra folkslag. Det sant troende från alla nationer, stammar, folk och tungomål. Kapitel 58 skildrar det avfälliga Israel. Hyckleriet i folket. Hyckleriet i gudstjänsten. Väl söker de mig dag ut och dag in, heter det 58 vers 2, och vill ha kunskap om mina vägar, som om det var ett folk som övade rättfärdighet och inte övergav sin Guds rätt. Men det är just vad de gör. De är icke troende. De bär inte trons frukter. Och det skildras ytterligare i slutet på kapitel 58. Hade de haft tron som visar sig i konkreta frukter, så hade de fått också en stor yttre fysisk välsignelse. Men de har avfallit. De är vantroende. Kapitel 59 talar ytterligare om orsaken till förkastelsen. Den ligger hos folket. Folkets missgärningar är skälet till att Gud måste skilja dem ifrån sig. Och här skildras folkets revolterande mot sin herre. Folket skulle vara Herrens trogna tjänare, men han finner ingen sådan bland dem. Och så kapitel 60 som avslutar då denna del, 58 till och med 60. Kapitel 60 skildrar så Sions sanna härlighet. Och det är ett annat Sion än detta yttre jordiska Jerusalem som var så fullt av hyckleri, synd och avfall. Här är det ett Sion där solen inte behöver svara för ljuset. Vers 19. Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen, och månen skall inte mer lysa dig med sitt sken, utan Herren ska vara ditt eviga ljus. Din Gud ska vara din härlighet. Och i 21 versen heter det att i ditt folk ska alla vara rättfärdiga. Här ser vi att detta nya Sion, det är alltså den sanna kyrkan, det sanna Sion, där alla är rättfärdiga. Och vi hinner inte nu gå in på detaljerna, det ska vi ju återkomma till. Vi ska bara se i stora drag hur boken slutar. Så har vi det mittersta avsnittet i denna tredje del Och det blir då kapitel 61 till och med 63, vers 6. Och som alltid i dispositionen av kapitel 40 till och med 66 så fångas det i mycket koncentrerad form, själva centrum, in i denna i de mittersta avsnitten. Här skildras nu frälsningen genom Herrens Messias. Denna frälsning, den betyder rättfärdighet och liv för den nya Sion. Det nya Sions liv och rättfärdighet finns alltså hos Herrens Messias. Där är grundvalen, där är deras liv, där är deras rättfärdighet. Så börjar då denna mittersta del, 61 till och med 63:6, med orden: Herrens ande är över mig, till Herren har smort mig, till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig till att läka dem som har ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna, befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud, en dag då han ska trösta alla sörjande. Och längre fram heter det att det ska kallas rättfärdighetens terebinter, Herrens plantering. Det är Messias själv som inleder detta avsnitt, som talar i första person. Och att frälsningen på en gång kan benämnas frälsningens eller nådens år och hämndens dag, det beror ju på detta att frälsningen är samtidigt hämnd och ett besegrande av fienderna, förtryckarna, det som förstör, fördärvar, fångar, håller oss bundna och fångna i olycka. Och de som får motta denna nåd, de ska bygga upp de gamla ruinerna. Så uttrycks denna nya situation. Och allesammans så är de Herrens präster. Vi känner igen detta ur Nya Testamentet. Alla troende är präster, konungar och präster. Och de ska ärva en dubbel lott. Och de ska ha evig glädje. De ska vara klädda i frälsningens kläder, i rättfärdighetens mantel, vers 10. Och kapitel 62, som är då mitten i denna mitt, där skildras med kraftiga ord, tydliga ord, det nya Sion. Och att det här är frågan om ett nytt Sion framgår av ordet ett nytt namn, vers 2. Ett nytt namn. Och här är det bilder, tydliga, klara bilder för detta nya Sions stora härlighet. Du ska vara en härlig krona i Herrens hand, vers 3. Ditt land ska få heta äkta hustrun. Där ser vi hur uttrycket, hur tanken på landet som Herrens kyrka, Herrens folk, kan benämnas som hustru till Herren. Landet är alltså det sanna riket. Och det sanna riket är de som är det utkårade, som är troende, som lever i gemenskap med Herren. Och då är det Herren själv som är den äkta brudgummen. Och landet eller kyrkan eller folket eller Sion, vilket ord vi nu vill använda, det är då bruden eller hustrun. Den äkta hustrun. I vers 10, där har man översatt undligt i 1917 års översättning. Nämligen dra ut genom portarna. Men i grundtexten står det dra in genom portarna. Det är ju tåga in i detta Sion som kommer ovanifrån. Denna härliga nya stad. Och detta Sion ska aldrig mer kunna plundras och förstöras av fiender. Och Guds folk ska kallas Herrens återlösta. Och vi möter i vers 11 orden: säg till dottern Sion, se din frälsning kommer. Vi känner igen dessa ord från adventstidens gudstjänster. Och så avslutas då detta mittersta avsnitt med 63:1 till och med 6. Herren ensam besegrar fienden. Herren ensam är den som ger frälsning och seger åt Sion genom att krossa ärkefienden Esau, eller Edom. 63:1 till och med 6. Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? Det är jag, det är Messias själv. Jag som talar rättfärdighet, stor till att frälsa. Och så slutligen då det sista avsnittet i boken. Och den sista avdelningen, den tredje och sista avdelningen i detta tredje block, 58 till och med 66. Och det är då 63:7 till och med 66:24. Och här sammanfattas då det hela. Israel, det gamla Israel, har drabbats av förhärdelsedomen. En kvarleva finns där, och ur denna växer det nya Sion fram. Men i stort är Israel förhärdat, och detta otroende förhärdade Israel förkastas. Och så talas om frälsningen av de sanna tjänarna, av Herrens sanna tjänare. Dessa som kommer till Sion från alla nationer. Den första biten här är 63:7 till och med 64:12. Och här är det profeten som ber för folket. Och här kommer folkets syndighet fram. Och det är mot bakgrund av Guds stora kärlek och barmhärtighet. Förkastandet av folket har alltså inte sin grund i att Herren inte är nådig och barmhärtig, utan har sin grund i folkets otro, att man har förhärdat sig emot och stött ifrån sig och förkastat Guds kärlek och barmhärtighet. Här hänvisas till Israels historia som ett vittnesbörd om Herrens barmhärtighet och nåd och kärlek och barmhärtighet. Och mot detta framträder då Israels syndfullhet. När det i 63:7 talas om Herrens nådegärningar, så står det i grundtexten ett ord som kan översättas med nådegärningar, men också med nådelöften. Det är de båda sakerna hör ihop, nådelöften och nådegärningar. Ty när Gud lovar någonting i sin nåd, så håller han det alltid. Så åtföljs det av Herrens gärning. Det blir som han har lovat. Och till dessa viktiga verser ska vi återkomma och se hur, om man tittar noggrant vad som står i grundtexten, så kommer innehållet ännu bättre fram än i 1917 års översättning. Profeten ber om nåd och förbarmande för folket, men de har varit motsträviga. 63:10. De var motsträviga, och det bedrövade hans helige ande. Och så måste de för sina synders skull ödeläggas. 64:5-12. Och så har vi då mittavsnittet i denna sista bit, kapitel 65. Och här så klargöres hur Herren skapar ett folk från hedningar. Ordet hedningar står inte i första versen, men det står dem som inte sökte mig. De som alltså levde borta i mörker. Sådana gör han till ett folk. Till ett folk som inte var uppkallat efter mitt namn har jag sagt, se här är jag, här är jag. Och mot detta ställs från den andra versen då det gammaltestamentliga Guds folket. Det var Herrens folk, utvalt av Herren, till en bestämd frälsningshistorisk uppgift och till att få välsignelse. Men de har förkastat det. Hela dagen har jag räckt ut mina händer till ett motsträvigt folk som vandrar på den väg som inte är god när det följer sina egna tankar. Ett folk som ständigt förtörnar mig utan att visa någon hänsyn. Och så ges exempel på sådana frukter som vittnar om otron, otrons frukter. Men det heter i mitten i 65:8-16 att jag ska inte förstöra dem allesammans. Mina tjänare ska jag inte överge. Jag ska inte fördärva allt sammans. Det vill säga att det finns en kvarleva, en rest i detta förstockade folk. Och de kallas i vers 9 för mina utkårade, mina tjänare. Och så avslutas kapitel 65, vers 17 till och med 25 med orden, jag ska skapa nya himlar och ny jord. Och här dessa ord syftar på det nya Sion och det nya Sions verklighet. Det är inte frågan om kanske som vi tänker vad som ska bli efter den yttersta dagen. Visserligen ett samband mellan detta nya Sion, det troende, det sanna gudsfolket och det gudsfolk som framträder i härlighet på den yttersta dagen när Herren kommer åter. Det är samma folk. Men här handlar det om den nya Sion här i tiden. Det är Sion som inte behöver, som inte lever av och vägledes av jordiska ting. Av den jordiskt ljus, av solen och månen. Utan där Herren är ljuset, som vi läste lite tidigare här. Och Herren är deras rättfärdighet. Och om detta nya Sion heter det också, och här upprepas det som stod i kapitel 11, att då finns ingen ondska, inget ont och inget fördärv är då på Herrens heliga berg. Vargar går i bet tillsammans med lamm, lejon ska äta halm liksom oxar, och så vidare. Och detta är ett tydligt bildspråk för en fullkomlig frid. Och den friden finns här i denna världen hos dem som tror. Hos dem som är Herrens utkårade och Herrens sanna tjänare. Den frid som orden om vargar som går i bet tillsammans med lamm åskådliggör. Den friden är där Messias är, där man bygger på Messias rättfärdighet, där man har Herren som sitt ljus. Och så till slut det sista kapitlet, kapitel 66, som handlar om den gammaltestamentliga kyrkans slut, den gammaltestamentliga teokratins slut och början, begynnelsen av den nytestamentliga kyrkan. Och här sägs i inledningen vers 1-4 att Israels gudstyrkan, den är förgäves. Och detta på grund av Israels otro. Och sedan talas det om hur Herren ska välsigna sina sanna tjänare, det sanna Sion, det sanna Israel. De som darrar inför hans ord. Vers 5. Hör Herrens ord, ni som fruktar för hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull, det säger och så vidare. Dessa sanna tjänare har bröder som hatar det sanna Israel, det sanna Sion. Som förföljer och stöter bort de sanna tjänarna för Herrens namns skull. Och så från 10:e versen talas det om hur Herren ska utsträcka sin frid över Jerusalem som en flod till sina tjänare. Och vreden ska drabba det sanna Guds folkets fiender. Från den 15:e versen skildras så domen över det otroende Israel och insamlandet av människor från alla folk och tungomål till Guds heliga berg i Jerusalem. Och här skildras mycket konkret, och det har jag tidigare påpekat, hur Herren sänder ut som missionärer till hedna folken de sanna tjänarna från Israel, ur kvarlevan ur Israel, det vill säga utkorade troende judar. De far iväg, de som har räddats, de ska sända som budbärare till hedna folken, står det i 19:e versen, till Tarsis, till Pol och Lod, bågskyttsfolken, till Tuval och Javan, det är Grekland, till havsländerna i fjärran, de fjärranliggande medelhavsländerna, som inte har hört något om mig eller sett min härlighet, och det ska förkunna min härlighet bland folken. Den sanna härligheten, den sanna friden, det sanna livet som har skildrats i det föregående och som grundar sig på Messias ställföreträdande till fyllestgörelse. Och så slutar hela boken med att för det otroende, för det ogudaktiga, för dem som förkastar Herren och hans nåd, finns det ingen frid. Så slutade ju alla avsnitten här från och med kapitel 40. 40 till och med 48 slutade med de orden, men det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Och 49 till och med 57 slutade med samma ord, det ogudaktiga får ingen frid, säger min Gud. Och hela boken slutar med orden, deras mask ska inte dö, deras eld ska inte utsläckas, och det ska vara till avsky för allt folk. Och detta alltså inte på grund av att det fattas någonting i Guds kärlek och barmhärtighet och nåd, utan på grund av att folket och människorna har förkastat denna nåd. Ja, därmed har vi, tillsammans med vad vi sa förra gången, tror jag, summerat upp hela bokens innehåll i korta drag. Och det som det återstår innan det är dags att gå igenom boken i detalj, det är att tala om Jesajas tid. Och det hinner vi bara börja med lite grann idag. Vi ska alltså lite mera i detalj tala om Jesajas tid. Och att det är viktigt, det anger profeten själv. Han börjar sin bok med att hänvisa till den tid då han har verkat. Och det är alltid viktigt när man läser Guds ord att sätta in undervisningen i sitt sammanhang. Guds ord är givet i historien. Det är historiskt. Det är inte som, låt oss säga, Koranens undervisning, att det är någonting mycket hemlighetsfullt som har givits, påstås det, till en enda utan vittnen. Utan här är det någonting som är omvittnat, fastslaget och klarlagt, och som inte har skett i en hemlig vrå av världen som man inte kommer åt, utan mitt i historien. Och det vi kan veta om den tid som omnämns i Jesaja, det ges i Bibeln själv, i framförallt kungaböckerna. Men det ges också en hel del i Jesaja-boken om Usias, Jotams, Ahas och Hiskias tid. Första versen anger ju att uppenbarelsen till Jesaja och hans förkunnelse, den är skådad i Usias, Jotams, Ahas och Hiskias judakonungars dagar. Och då befinner vi oss på 700-talet. Konung Josia, han dog 740 före Kristus. Och då kan vi säga att senast år 740 började Jesaja sin profetiska verksamhet. I kapitel 6 står det att han hade sin syn av den trefalt helige Herren som satt på sin upphöjda tron och med mantelsläpet uppfyllande templet det år då Josia dog. Det blir alltså år 740. Och vi får veta i kapitel 6 att han efter den synen fick det officiella uppdraget att genom sin förkunnelse förhärda det trolösa folket. Så att de inte skulle kunna se och inte skulle kunna höra och inte skulle kunna förstå och inte skulle kunna bli botade. Det är möjligt att profeten hade förkunnat som profet också en tid före det att han får detta uppdrag att förhärda och förstocka. Det vet vi inte säkert, men det är inte omöjligt. Men räknar vi med ett minimum, ett absolut säkert minimum för profetens aktiva gärning, så omfattar den tiden 740 till och med 701. Till år 740 hade han sin syn, som berättas i kapitel 6. Och vad som hände 701 beskriver han i detalj, och vad han profeterar och säger år 701, när Sanherib kom och belägrade Jerusalem. Men sannolikt har han verkat längre, och det är mycket möjligt att den traditionen som finns utanför kanon talar sanning, som hävdar att Jesaja led martyrdöden under Hiskias efterföljare Manasse. Och då kunde man gissa att han dog martyrdöden ungefär 680 före Kristus. Vi har alltså fyra kungar att hålla reda på: Josia, Jotam, Ahas och Hiskia. Och då kan vi börja säga något om den första, konung Josia. Han fick del av regeringsmakten som regerande prins, kronprins, år 792 redan. Då var han 16 år av allt att döma, och sen regerar han i 52 år. Och i så fall så var han 68 år när han dog. Hans far tycks ha dött 767, så från 767 var han ensam kung. Men han regerade inte ensam till sin död 740. Han kom att förbryta sig mot Herren på det grövsta viset genom att gå in i templet fram till till rökofferaltaret och själv offra rökoffret i strid med Guds ord. Och han brydde sig inte om varningarna från prästerna, och han slogs därför av spetälska. Och hans son Jotam får ta över regeringsansvaret och makten från och med 750 ungefär, de sista 10 åren av hans liv. Ja, vi kan läsa ut av de bibliska texterna att Juda hade stora framgångar under Josias tid. Det blev en stark och blomstrande stat, en stark handelsstat, en stark militärstat. Juda fick en styrka och en glans som det inte hade haft sedan Salomos dagar. Och Josia utförde en rad märkliga byggnadsverk. En rad befästningar uppförde han. En rad murar uppfördes och förstärktes. Han byggde en rad torn, vakttorn. Han upprättade en stående armé på över 300 000 man. Och han lyckades erövra hamnstaden Elat, dit många turister åker och badar i vår tid. Den erövrades så att man fick en hamn vid Röda havet, vilket blev av stor betydelse för handeln, som alltså blomstrade. Dessutom fick man in skatt eller tribut från underkuvade folk, bland annat från ammoniterna som kuvades. Och Uzia hade också framgång i krig mot filisterna och mot araberna. Och allt som allt så omfattade alltså hans regeringstid 52 år. Om man räknar in hans medregerande med sin far Amasja och också hans sista 10 år då han var spetel, ska vara att döma. Men med denna glanstid följde inte större Gud, gudsfruktan, utan tvärtom så blev det mer av förtryck, mer av korruption, mer av hyckleri, mer av religiös formalism och girighet. Tempeltjänsten blomstrade visserligen, stora och sköna gudstjänster, men därvid tilltog hyckleriet. Folket blev mer och mer själviskt, mer och mer materialistiskt. Jotam, hans son, som fick ta över regeringsansvaret från 750, han var då 25 år och som från 740 då var ensam ansvarig för regerandet fram till kanske 732. Han fullföljer Uzias politik, men nu framträder den världsmakt som kommer att dominera bilden framöver. Assyrierna träder fram allt tydligare vid östra horisonten. Och det är assyrierna som kommer att prägla Israels och Judas historia framöver. Det blev en stor världsmakt. Man hade mött assyrierna tidigare, redan 100 år tidigare hade de synts. Nordrikets kung Ahab hade kommit i kontakt med assyrierna redan vid slaget vid Karkar 853. Konung Jehu i Nordriket hade betalat tunga skatter eller tribut till assyrierna 841. Men då var ännu assyrierna inte tillräckligt starka för att bli en fruktansvärd världsmakt. Men nu blir Assyrien en världsmakt. Det sker i och med Tiglat-Pileser den tredje, som tog makten 745 och som regerade till 727. I honom hade Assyrien fått en ledare som kunde föra assyrierna till världsherravälde. Och jag ska nästa gång gå in på närmare hur detta världsvälde inkorporerar Babylonien och hur Tiglat-Pileser gör sig till såväl Assurs kung som Babels kung. Och inför en helt ny sak i Främre Orienten. Det blir en dubbel monarki. Han har en dubbel krona. Assurs och Babels. Och det är en sak som forskningen alltför lite har uppmärksammat. Och när därför termen Babel brukas som fienden på 700-talet. Då har man sagt det är omöjligt. Det är fel. Jesaja kan inte ha sagt detta, för på Jesajas tid var fienden Assur. Men i själva verket så är fienden Assur-Babel. Försten är såväl Assurs kung som Babels kung. Och det ska jag närmare gå in på senare, eftersom det är här som bibelkritiken har tagit sin utgångspunkt i kritik mot Jesaja. Och detta till följd av ett allvarligt missförstånd enligt min mening. Nå, Tiglat-Pileser, han vänder sitt intresse mot väster, cirka 740, och då är alltså Jotam kung i Juda. Då slog han ner en rad riken som låg liksom i vägen för att nå fram till Juda och Israel. Det var Arpad, Kaln och Karkemish, Hamat och Damaskus. Han krossar dessa stater, gör dem tributpliktiga. Och när Arpad efter 3 års belägring hade erövrats 740, då låg vägen öppen mot Palestina. Och det här är bakgrunden till den assyriske tyrannens skryt som skildras i Jesaja 10 vers 8 följande. Där säger han, då min hand har drabbat de andra gudarnas riken. Jag kan läsa från vers 9. Har det inte gått Kalno som Karkemish och Hamat som Arpad och Samaria som Damaskus? Då min hand har drabbat de andra gudarnas riken, vars gudabilder överträffar Jerusalems och Samarias, skulle jag då inte göra med Jerusalem och dess gudabilder som jag har gjort med Samaria och dess avgudar? Tiglatpilesers framfart i väster fick Nordrikets kung Peka, Israels konung alltså, och Resin, Damaskus kung, att bilda en allians för att motstå ytterligare intrång från Assyrs sida. Koalitionen organiserades medan Tiglatpileser var upptagen av sina fälttåg i Medien och Armenien åren 737-735. Resin och Peka krävde att Jotam och Ahas, som nu hade fått dela makten i Juda, skulle förena sig med dessa i denna allians mot Assur. Och när de vägrade, då beslöt Resin och Peka att anfalla Jerusalem år 734 och avsätta den nu på tronen sittande Ahas. I den davidiske kungens ställe ville man insätta Tavals son, läser vi i Jesaja 7, vers 6 och andra konungaboken 16:5. Det är detta krig som brukar kallas det syriske efraimitiska kriget. En av de avgörande händelserna under Jesajas tid och som bildar bakgrund till Jesaja 7 till och med 12. Och därför ska vi återkomma till det här lite närmare nästa gång och närmare beskriva karaktären hos den här kung Ahas, som var en fruktansvärt ogudaktig kung som förkastar löftena till Davids hus. Och det är han som beseglar själva förhärdelsen och olyckan över Juda och det yttre Jerusalem. Han väljer ett underordnande under världsmakten istället för under den himmelska makten, under Herren och i tro på Herrens ord och löften. Och där tvingas vi sluta ikväll.